Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Elinor Svensson och med
Johanna Hurtig-Wagrell.
Tja. Oh. Tjena! Hur är läget?
Jo men hörru du, det är ju värdelöst som vanligt.
Mm.
Eftersom jag inte får gå och sådär.
Ja.
Men annars är det bra. Du låter fortfarande lite sjuk men du kanske mår bättre? Eller?
Jag mår bättre. Nu är det bara mina bihålor som har en liten fest.
Ja.
And I'm invited.
Mm. Då kör en egen grej.
Ja, det är rätt störigt.
När vi spelar in där har jag precis släppt biljetter till min turné.
Ooh.
I höst. Ja. Ja, det blir kul. Uh-huh. Köp gärna biljetter, det finns på johannavagrell.se. Uh-huh. Men, eller ja, gärna, köp, snälla kom. Snälla, jag har panik. Yes. Nej men alltså du vet när man släpper, du vet ju, man har ju...
Det är fruktansvärt.
Är det svårt att sova i natt? För det var så, men varför gör jag det här?
Ja, då inser man att så, just det, alla kanske hatar mig men så har ingen vågat säga det till mig.
Ja, eller bara så här, nej men snälla, sluta bara. Du kan väl inte något.
Nej men, ja.
Mm. Alltså inte så, jag tror som stand-up-komiker håller jag. Men alltså som person som folk...
Ja, men som så här, lägg dina pengar på mig.
Ja.
Då känner man sig plötsligt, alltså jantelagen kommer in och bara, ursäkta. Ja. Jag skulle inte ens pissa på dig om du brann.
Exakt. Ja. Alltså jag var så kastad igår för en grej, alltså på distans. Jag satt hemma liksom och skulle spela in. Det var en sån voice-over jobb. Okay. Det är så kul för det är alltid så att jag får liksom förfrågan via agenterna. Så här, nej, men de vill lite gärna ha dig, så här, det vore kul. Och så man bara kul och så märker man så här, men det är för att de vill ha en dryg röst. Det står alltid i manus då. Dryg.
De har bett specifikt om dig. Eller någon av dina systrar.
Ja, men det är verkligen så här, ska ni ha en dryg person? För då vet jag en jättebra tjej.
Oh.
Men det slutar alltid med att det är så här, kan du dra ner på det? Kan du låta lite gladare? Det är verkligen så här, dial it back.
Yeah.
Nej, men dial it even further back.
Be careful what you wish for because you just might get it in the great words of Pussycat Dolls.
Så verkligen ta en snäll tjej och få henne att låta lite dryg istället för att this level of tror inte jag att samhället kan hantera.
Det är väldigt roligt att tänka att det är liksom ett barnprogram du ska göra voice over till och de bara, eller voice acting och de bara,
Alltså du, nu behöver vi inte tänka att den här lilla kaninen hatar grodan. Alltså så, den är inte ute efter förstörarens liv eller så. Om du kan ha det lite i bakhuvudet. Så tar
du det. Alltså, det är väldigt likt regin jag fick igår. Delar av det där sas rakt ut. Och sen så här, du vet när man bara, men nu låter jag snäll. Hon bara, ja. Nej men om du försöker, ja, tänk att du tycker om den här killen.
Ja.
Man bara, this was my, okej.
Okay. Du bara, alltså, jag pratar med min man.
Mm.
Och det är som när man... Alltså det har hänt mig så många gånger. Att man går på, om man har ett jobb ett tag. Mm. Alltså på ett kontorsplats. Och så möter man någon man halvkänner i korridoren. Så ler man lite till dem. Tror att man ser trevlig ut. Och så råkar man se sig själv i spegeln.
Oh,
i någon liten ruta. Och bara, oj vad det där mitt leende. Där jag trodde att jag så... Alltså så himla trevligt och bara, ja vi stannar inte och pratar men du ser att jag är glad och gillar dig.
Nej, jag ler ju uppmuntrande.
Ja,
liksom.
Nej, ja visst. Men så
please continue att existing.
Jag ser ut som att jag bara,
ja, jag vill mörda honom.
Ut.
Ja, jag vill mörda dig kollega. Nej, ja. Jag vet. Det är helt, det är verkligen.
Och jag gillar inte det för annars så brukar folk alltid säga så att man kan läsa exakt vad du tycker och tänker i ditt ansikte.
Uh-huh.
Till mig. Ja. Och då, det kan också vara på ett sätt ganska betryggande.
Mm.
Om man är så att, ja, men alltså, om jag skojar så ser ju folk det. Eller om det, om jag är arg egentligen så ser folk det. Och det kanske kan vara rätt så bra ibland. Och så. Men så, nej, det gäller tydligen inte på när man hälsar på någon lite lättsamt i en korridor.
Nej, jag vet, ansiktsmusklerna är inte med.
Nej.
Det är ofta på bild så tror jag att jag har lätt ganska stort. Och så står jag och ser så här, du vet, som att jag försöker se lite tuff ut. Det är fruktansvärt.
Smicing.
Mm-hmm. Det var en regissör som var så här, han var snäll för att jag fick något jobb med honom och så ville han, så fick jag, alltså, skulle han regissera en tv-serie vad som man hade liksom frågat oss, kan inte hon vara med? Och det känns ju skitkul. Men det var också samma grej att jag fattade att han ville för att jag liksom låter dryg. Men det blev ändå att regin liksom i varannan mening var så här. Och så lite mindre salt.
Salt?
Ja. Det är kul. Lite mindre salt.
Okay. Ja. Lite.
I will try. Yes. I will try everything I have.
A salty bitch.
Mm. Obviously. Mm.
Jag lärde mig av Dylan Appak när jag jobbade på Tankesmedjan. Jag lärde mig frasen salado como concha de sirena. Det betyder salt som fittan på en sjöjungfru.
Åh jävlar.
Det känner jag att jag använder för lite.
Ja.
Men det är du.
Det fattar man verkligen. Fan vad äckligt. Alltså jag blev så här lite äcklad av uttrycket också. Samtidigt. För det är verkligen...
Samtidigt så har de ju ingen.
Nej, och det är mer en kloak va? På fiskar.
Ja, det var tråkigt att tänka på. Att det liksom bara läcker ut äggceller ur ett hål där någonstans. På sidan.
And feces. Ja, nej.
And feces.
Ja,
exakt.
Lite så.
All right, ska vi köra igång?
Ja, men det får vi väl göra. Men alltså, vet du en grej?
Nej.
Har du skickat ett foto till mig?
Har jag? Oops. Vad är det på det då?
Ja, nej, men det var instruktioner. Tack.
Ja, det var det. Det var det vi sa idag. Jag hade redan glömt det, och du hade redan glömt det.
Ja, men. Jag tänkte, vad är det här för konstigt? Det är bara du och jag i det här samtalet. Why are you? Liksom,
det är också kul att jag direkt tänker så, oj, har jag råkat ta en bild på typ mitt rövhål och skicka till det? Hur ofta händer det? Det är inte som att det ligger i min kamerarulle.
Mm. Otroligt härligt.
Men du skulle säga någonting. Du sa så, vet du vad? Eller någonting.
Nej, men jo, vet du vad? Alltså, jag har ju fått hjälp av Kristin Magrell igen.
Mm.
Men jag bad också om det här fallet, så jag får skylla mig själv, men det blir alltså fruktansvärt. Alltså det var jättejobbigt att gå igenom.
Ja, det är tråkigt när man får välja fall själv. Då har man ingen att skylla på.
Nej, exakt. Alltså jag kommer ändå skylla på en. Alltså några gånger kommer jag ändå vara så här, kiki, det där var onödigt. Typ.
Mm. Ibland får man ju tipset så här, googla inte på detta. Och man bara, okay. But I will do it now. Och sen så... Vet man ju att, ni sa ju till mig. Jag vet ju.
Man
men okej, vad är det för specifikt? Är det tortyr vi snackar? Är det barn?
Nej, men det är så mycket.
Men.
Så brace yourself. Men jag har faktiskt tagit bort många detaljer som tydligen Kicke då tyckte var jätteviktiga att ha med. Alltså för er som missade så har min syrra Kiki då börjat researcha för mig.
Mm. Exakt. Så det kommer vara en viss ton nu.
Ja, det kommer vara en helt annan ton ja. På research.
Inte gamla, goa, respektfulla Johanna.
Nej.
Utan nu är det lite mer salt. Men,
shut up, Christine. Nej, men vi börjar helt enkelt.
Ja. Yeah.
Bara direkt. Vi är Orange County.
OC.
Real Housewives of OC och så vidare.
California!
Okay. Exakt. Phantom Planet. Är du imponerad?
Ingen aning om vad det betyder.
Nej, men det är bandet som sjöng California.
Aha, okej. Okay. Ja, nu är jag imponerad. Du kan inte bara säga ord rakt ut i luften.
Det var en fråga på alla mot alla. Och då sa jag ju det bara i soffan till Johan. Så jag kände nu kan jag ändå visa liksom, på en lite större audience för att jag kommer ihåg att det var Phantom Planet.
Ja.
På en ganska dålig låt.
Den är otrolig. Kör den på karaoke någon gång så kommer du ändra åsikt.
Ja, nej, alltså jag har ju gillat den, herregud. Jag ska inte säga något annat. Där bor i alla fall då 14-åriga David Allen McVicker. Han bodde med sin mamma och sin syster. David är en glad och öppen kille med långt blont hår och en lite så här surfig look.
Vad sa du att efternamnet var? McVicker?
Ja, McVicker.
Vickier?
Mm.
Fan vad spexigt.
Med enkel V. McVicker.
Vickier. Ja, ja. Absolut. Toppen.
Mm.
Surfkille.
Lite surf 14-åring i Orange County. Du fattar. Man hade varit kär i honom. Känner jag.
Ja, förmodligen. Säkert rätt trevlig också.
Ja, han är tydligen väldigt snackig. Lätt att prata med allt och alla. Väldigt så här outgoing liksom.
Mm.
Så, yes. Det är en varm septemberdag 1974. Och David är på väg till stranden i Garden Grove. Och han ska lifta dit. Det brukar han göra. Det brukar alla göra. Och han har gjort det sedan han var 9. Liksom.
Är det 80-tal eller? Vad sa vi?
74.
Okej.
Okay. September 74. I alla fall, han gör det. Och då saktar en bil ner. Och en man i 30-årsåldern frågar om vägen. Och då är David instruktioner. Så här, men du kan köra dit och dit. Och då är den här mannen bara, okej, men jag kan skjutsa dig. Tack för hjälpen. Jag skjutsar dig till stranden som tack. Så David bara, perfekt. När mannen verkar trevlig, pratsam. Liksom, David säger, like a normal guy. Nice, happy.
Mm.
Och först är allt som vanligt. De åker längs med vägen i riktning mot stranden. Och pratar om lite allt möjligt. Men så börjar den här mannen fråga David om han någonsin har tried anything gay.
Mm-hmm.
Och det kommer bli hemskt. Och David blir väldigt rädd och är så här, men stanna bilen. Men han fortsätter köra, den här mannen.
Okej, okay, så det känns, det var kanske en rätt så hotfullt ställd fråga.
Ja, och alldeles oavsett om man sitter i bilen, alltså tänkte att du sitter med en man i bilen som frågar.
Nej. Börjar jag inte prata sex med mig då?
Nej, med en 14-åring. Lite snackade.
Ja, just han är 14 med. Oh, fy fan.
Han är 14.
Nej.
Och ganska liten och tanig liksom.
Ja, för först var jag verkligen i mindsetet. Ja, men jag vet inte varför jag var det. Med tanke på vad det är för podd. Men jag tänkte liksom, ja, det kan man ju fråga en annan man. Och så, det var ju fint att man kunde ställa den frågan på 70-talet. Och så bara, snälla Elinor, vad håller du på?
Ja, verkligen. Vad du vaknat upp för rätt sida?
Ja, ja, men det är stugan, vet du.
Ja, nu är stugan, har det gött.
Ja, i min lilla stuga. Ja.
Nej, men jag kände verkligen så här, vet, fy fan vad vidrigt. Alltså han är 14, den här mannen. Så det är verkligen så här, alla tjejer har känt den här känslan.
Ja, ja.
Fuck, 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 fuck.
Plötslig klaustrofobi.
Men sen slutar liknelsen här. Nej, men i alla fall, David tänker då att mannen kommer stanna kanske efter rödljusen längre. Du vet, han är så här, men snart kommer han stanna här. Liksom. Men han märker att när mannen kör bara ännu fortare och de kör i fel riktning. Så David öppnar passagerardörren och tänker hoppa ut i farten. Men då drar den här mannen en pistol och riktar den mot hans tinning. Och säger, get back in the car or I'll shoot you.
Ja.
Och mannen fortsätter köra runt i en timme ungefär. Sen kör han in bakom lite ödebyggnader. Stannar en stund. Bestämmer sig för att köra vidare. Och så där håller han på. Och David sitter där, alltså livrädd såklart. Och försöker komma på ett sätt att ta sig ur den här situationen. Men plötsligt då så, till slut så kör de in vid sidan av vägen på ett fält. Där det är någon sorts bygge. Alltså man har grävt för att påbörja ett bygge där. Så det är liksom lite fält och byggarbetsplats combined på något vis.
Mm.
Och när mannen parkerar så försöker David sparka sig ur bilen. Men mannen är såklart större och starkare. Och David inser att om han inte gör som den här mannen säger så kommer han att dö.
Ja. Yeah.
Mannen misshandlar David och sen våldtar han honom på flera sätt. Under tiden stryper han honom med en t-shirt som han har liksom satt ihop med ett däckjärn som han liksom använt som hävstång.
Tyvärr måste jag säga, det heter väl fälgkors? Eller? Däckjärn.
Finns det tire däckjärn iron också? Aha, ja, förlåt. Ja, det, Kiki kan ju inte svenska.
Alltså man kanske säger däckjärn också, jag vet inte.
Jag vet fan, jag tyckte det lät rimligt när jag hörde det. Men vi säger fälgkors, för det låter mer som in the know.
Jag googlar nu. Mm. Det är däckjärn också.
Yes.
Jag tar tillbaka allt. Det säger de på internet i alla fall. Vad fan, jag har översatt det till fälgkors. Är det helt olika saker då?
Ja, men ja.
Oh no.
Så har jag, alltså,
jaha, det är en sån, det är som en rät vinkel bara.
Mm.
Åh nej.
Det här var så en gissning på min sida, men den visade sig vara rätt. Jag vill vara tydlig med det. Det är inte så att jag sitter och bara, ja, så är det, Elinor. Bilar.
Om man söker på tire iron så finns det både sådana räta vinklar och fälgkors. Så, nu har vi rätt ut. Det var skönt.
Yes. Då vet vi. Hur som helst, tillbaka till den fruktansvärda situationen.
Ja.
När han känner att han inte kan andas mer så kvider David ut orden God help. Mm. Av någon anledning så gör det här att den här mannen stannar upp och lättar stryptaget. Och, alltså, jag vet inte varför, men nästa del är så jävla disturbing för mig. Vi har redan, liksom, det har redan varit kaos. Han har redan blivit våldtagen all the ways imaginable.
Ja.
Men den här mannen som ändå liksom på något sätt har, av att han säger God help, så har han liksom bara på något sätt avbrutit. Jag ska inte säga vaknat upp, men vet du vad, alltså, det han gör istället är att han liksom ställer sig och runkar. Alltså för att fortsätta våldtäkten och det sexuella övergreppet. Ja. Och sen torkar han av sig och så frågar han David var han bor och om han ska skjutsa hem honom.
Ja.
Alltså på vägen hem då så känner David bara liksom så här, tacksamhet för att han har överlevt. Men han är ju liksom samtidigt så här, jag måste ta mig ur bilen nu.
Alltså vad snabbt det måste gå över också bara. Alltså, man kan ju bara känna for so long, gud vad skönt att jag lever, när man har varit med om det här fruktansvärda.
Och man fortfarande i det. Han är inte ur det än. Liksom.
Nej.
Och han säger, gud jag borde kolla nummerplåten och sådär. Men David ber den här mannen stanna en bit från hans hus. Och det gör han. Och så hoppar han ut ur bilen. Och då säger den här mannen, I'll see you again.
Nej.
Panik. Vilket jävla hot. Och David svarar, no you won't. Och så börjar han springa därifrån. Han zigzackar mellan husen för att mannen inte ska kunna följa efter. Och när han kommer fram till sin dörr så andas han ut för första gången på flera timmar. Och sen hör han ett pip pip bakom sig, eller tut tut.
Uh-huh.
Jag kan inte härma en cornhorn, men när han vänder sig om då är det mannen i bilen som har tutat och han sitter där liksom i förarsätet på gatan mitt framför Davids hus och bara,
va?
Du bor. Mm.
Väldigt roligt att du försökte härma en tuta med pip pip. Som en liten nyfödd kyckling. Nykläckt kyckling. Oj vad han tutar.
Tut tut. Kändes liksom lite för det var så trevligt. Det kan vi inte säga.
Nej. Mip mip är för mycket långben. I hulben. Ja, shit. Nej.
Mm. Drygt 4 år senare, i maj 1979, så kommer tonåriga Brenda Lundgren hem till sitt hus i San Fernando Valley i södra Kalifornien, där hon bor med sina föräldrar och sin 13-åriga lillebror Tommy.
You think she's got Scandinavian roots?
Det kan vi nog gissa på, ja. Mamman är inte riktigt sig själv. Hon vankar av han i vardagsrummet. Hon är väldigt orolig för att lillebror Tommy har inte kommit hem än. Och det börjar bli mörkt ute.
Mm.
Pappa Lundgren sitter i vardagsrummet, ser på nyheterna och Brenda hör hur nyhetsankaren berättar hur en ung pojke har hittats död längs Mulholland Drive.
Mm.
Han har blivit dumpad naken längs vägen och det verkar som att han har blivit sexuellt torterad och sen knivstucken flera gånger. Och pappan flyger upp på fåtöljen och slänger sig på telefonen och skriker till polisen att så här, jag tror att det är min son som ni har hittat och det ska visa sig att han har rätt.
Åh, fy fan.
I know. Senast jag blev, alltså 13-åring. Och i augusti 1979 så hittas ytterligare en kropp längs med vägen i Malibu. Det är en ung man som hittas död. Han är naken, han är bunden till fötterna och han har en orange nylontråd runt halsen.
Åh, fy fan.
Man lyckas till slut identifiera kroppen och det visar sig vara en 17-årig västtysk kille som heter Marcus Grabs. Och han är i Kalifornien på genomresa bara. Han har varit några dagar i Malibu och sen har han tänkt att ja, men nu åker jag norrut och så har någon stoppat honom in his tracks. Eftersom båda pojkarna är väldigt unga och har blivit våldtagna och dumpats nära varandra så börjar polisen fundera på om det kanske kan finnas en koppling.
Ja.
Men innan man ens hinner börja undersöka den här kopplingen så hittar man en till kropp. Den 11 augusti upptäcks en naken pojke död vid sidan av vägen i San Bernardino County. Han verkar ha legat där i en vecka. Och det ska visa sig att det är 17-åriga Mark Shelton. Så man kontaktar polisen i Los Angeles och det visar sig att de också har ett antal fall av unga män som har dumpats nakna, ofta torterade, våldtagna, strypta och eller knivhuggna vid sidan av vägen. Mm. Det är så jävla bara, att det bara, det är så många.
Alltså,
det är så mardröm.
Ja. Och det är ju Vortex. Också alla de här ortsnamnen du säger, de förknippar man ofta med så himla med soligt och gött och ja. Idylliskt liksom.
Så mysigt. Orange County, San Bernardino,
ja.
Liksom San Fernando, alltså allt det där, Malibu, jag vet, det är...
Det blir liksom ännu en nivå av psykande på något sätt.
Så vid slutet av året så har man hittat totalt 12 kroppar vid sidan av vägen i Orange County, San Bernardino och Los Angeles. Kroppar av döda pojkar. Och även om polisen nu är övertygad om att man har att göra med en seriemördare så försöker man vara försiktig med vad man går ut med i media för man vill inte skapa panik. Men man bara, men... kan vi inte, snälla, lite panik kanske jag föredrar. Ja. Eller?
Verkligen.
Till slut har man i alla fall inget val. För ryktet sprider sig. Så man går ut med rekommendationen att man ska undvika att lyfta. Speciellt då om man är ung och citat sårbar. Om man bara, men snälla, sårbar. Med en pistol mot tinningen så är alla sårbara.
Ja.
Det där...
Om du är en sån som det biter på att göra dödshot på så skulle jag rekommendera att du stannar hemma.
Ja.
Eller inte lyfta. Alltså...
Alltså, jag vet inte vad det blir ofta. Det är det som är kanske en jobbig känsla med att vara utsatt. Det är ju att man känner att jag är en sån som är sårbar. Jag är en sån som ju måste ta det lugnt för annars kan sånt här hända och då är det liksom till viss del mitt fel. Förstår du vad jag menar? Det ger ju en viss... Mm. Inte om det där.
Nej, men...
Att man antar att det handlar om att de var sårbara. Det är klart som fan barn är sårbara. Jag säger inget annat men jag bara menar... Igen, pistol mot tinningen. Du som polis, det är inte lugnare för dig att lyfta.
Nej, men det blir ju alltid samma känsla också av... Ja, men till exempel om det är någon liksom serievåldtäktsman som härjar i någon liten ort. Ja. Då är det ju alltid så. Vi rekommenderar tjejer att stanna hemma när det är mörkt eller inte gå själva. Och då blir det ju alltid det här. Aha, är det vi som ska ha rekommendationer? Är det inte, då, är det inte män som ska uppfostras till att man bara, jo. Allt detta stämmer ju såklart. Men nu är det här en stund. Det är inte rättvist. It's not nice.
Men jag fattar verkligen. Alltså jag fattar verkligen att man säger så här, lyfta inte.
Mm.
Jag bara har problem med att man kallar det för sårbar.
Ja. Ja, man kan ju vara lite mer pragmatisk i det.
Ja, men typ så här,
om du passar in i det här.
Speciellt om man är ung. Lyfta inte.
Ja.
Lyfta inte om du är ung. Eller egentligen lyfta inte överhuvudtaget. För det finns en seriemördare.
Mm.
I don't know. I alla fall, personen som polisen letar efter får namnet The Freeway Killer.
Okej.
Okay. Och samtidigt så sitter då 18-åriga David, som vi började med. Mm. Och läser om morden i tidningen. Och han tycker att det är lite konstigt. För att han känner igen sig själv i de här offren. Det verkar som att de har fått utstå ganska lika som han har fått. Liksom, 4 år tidigare.
Och han har väl förmodligen levt i terror de senaste 4 åren.
Jag kommer komma till det.
Du kommer komma till det. För att jag tänkte bara. Även om han aldrig såg den här äckliga grisen igen.
Mm.
Så... är ju just orden I'll see you again. Bara, okay, välkommen till att jag i resten av mitt liv är helt jävla livrädd.
Allt. Men så var det verkligen för dem. Alltså han kunde inte slappna av en sekund.
Oh.
Vi kommer komma in mer på det. Men,
yes.
David tycker också att de här offren liknar honom utseendemässigt. De är små för sin ålder. De är taniga. De är solbrända med långt hår. Men grejen är att det kan inte vara samma person som är förövaren för Davids plågande, tänker han. För hans plågande sitter bakom lås och bom.
Okej.
Okay. Mm, för att det som händer då när han går innanför dörren den där dagen, sommaren 1975. Först gömmer han sig en timme. Sen vågar han ringa sin mamma. Och när han har berättat vad som hänt så åker de till polisen i närheten av där de bor. Och eftersom David har blivit upplockad i ett distrikt, våldtagen i ett annat distrikt och sen avsläppt i ett tredje distrikt, så blev de rundskickade till massa polisstationer. Och till slut så får de hjälp på Fountain Valley Police Station och David får berätta hur allt gått till och visa platsen där han blivit slagen och våldtagen.
Ja.
Och han märker att de tror inte riktigt på honom först. Men när de är på platsen så hittar polisen den här trasan som mannen använder för att torka av sig på. Efter våldtäkten. Mm. Och då verkar de ändra sig. Alltså.
Nej, jag hittar på detta för att det är skitkul.
Verkligen.
Det här är så himla skoj.
Mm. Men snälla, kan inte jag precis efter det här hänt få åka med er till platsen också? Det vore superbra. Tack.
Ja. Kan inte ni skicka runt mig mellan olika kontor?
Ja,
för
kan
att
inte
jag
ni
tycker
bara
det är jävla gött att bara be out on the road.
Ja. Nej.
Ja.
2 månader senare så kallas han in till sin skolkurator på skolan. Och när kuratorn säger att det har kommit några poliser för att ta med honom ner till stationen. För de vill att han ska identifiera sin förövare från en lineup.
Åh, fy fan.
Man bara, men ring mamma, snälla. Kan det få finnas någon trygg vuxen? Men han åker med polismännen och innan de ens hunnit få in de här 6 männen i rummet bakom glasrutan, du vet, the classic, så ser David mannen. Han är med där.
Mm.
Så efter ytterligare 6 månader så står han ansikte mot ansikte med honom igen. Han vittnar mot den här mannen i rätten.
Alltså jag får rysningar på hela ryggen. Fy fan vilket trauma.
Mm. Alltså, David blir tvungen att lyfta till tingshuset för ingen kunde skjutsa honom där.
Nej.
Mm. Mm. Nej men det gör ont i hela kroppen.
Yeah.
Den här mannen då får, lyssna på det konstigaste fängelsestraffet du någonsin har hört.
Uh-huh.
1-15 år i fängelse.
Okej. Okay. Ja, det var brett. Det var en stor spann.
Och David var så här, men antar att han får sitta av maxstraffet för att han, det här är ett, alltså det är ett jättevåldsamt brott.
Erkände han eller?
Det vet jag inte.
Nej.
Jag skulle tro det.
Ja, men i vilket fall som helst så tror ju de att han har gjort det här. Eller de, alltså de tror på det. Så då, ja. Hur kan ett ens vara med i den här meningen?
Och 1-15 spannet ändå. Mm. Nej, men så David säger, ja men då är det väl closer to 15, liksom.
Ja.
Än till 1. Man bara, välkommen till sexualbrottens underbara värld.
Ja.
Där Hagamannen och Nytorgsmannen bildar en humorduo och skaffar podcast.
Yep.
Vilket ändå plausibly could happen.
Åh gud. Ja, humorduo kanske inte, men podcast absolut. Skulle så jävla mycket kunna hända.
Ja, men killar tror väl alltid att de är roliga eller? Ja,
jag känner inga killar, jag vet inte.
Vi ska prata känslor. Ja, men alltså, det är inget stör mig så mycket.
Hur känns det att vara på andra sidan?
Ja, nej, alltså, jag vet. Jag menar, så.
Jag fick en sån mardrömskänsla av att så här, 5 år fram i tiden så är detta verklighet.
Mm.
Mm. Och vi kommer att vara de som gav dem idén.
Nej!
Nej! Jag vill tacka Johanna och Elinor, för utan dem hade vi aldrig ens börjat prata med varandra.
Uh-huh.
De har brought the community together. Okej.
Okay. Oh! Okej. Okay. Den här mannen då är 32-åriga William Bonin.
Okay.
Och han släpptes från fängelset redan 1 oktober 1978. Så brottet efter... begicks i september 1974.
Ja.
Han satt väl kanske 2,5-3 år.
Oh.
För William ska ha gjort stora framsteg i fängelset i sin terapi. Och han har utbildat sig till maskinist. Och därför tyckte man att han kunde få en tidig release då för sitt goda uppförande.
Alltså tänk om du bara hade kunnat få vara så. Alltså på ett sätt.
Ja, ja.
Men sen å andra sidan.
Of course not.
Nej. Dels det, att of course not, men också att veta att någon har gjort det mot en. Och så bara, ja, men vi tyckte han var så duktig och sen pluggade han dessutom, så ja, straff och straff. Mm. Alltså, låt honom leva, låt en man leva. Man kan, det är inte så lätt. Alltså, man bara, men jag då? Jag säger inte att ens liv är förstört när man blivit utsatt för någonting, men, för jag vet inte, men det, så här, det har ju påverkat hela mitt liv. Hela min framtid. Mm. Hallå?
Ja, men alltså.
Fruktansvärt.
Alltså, Verkligen, men det är den här klassiska. Du har ju inte våldtagit ett enda barn under hela tiden som du har varit fängslad.
Ja, exakt.
Menar, snälla. Men, jag vet, det är helt sjukt. Och känn på den här nu. Det här är inte första gången som William döms för sexuellt våld. Han har suttit i fängelse innan. Och sen blivit approved for early release. Så allt det här har hänt innan. 1969 så döms han för bortrövandet och torterandet och våldtäkterna mot 4 pojkar. 14-åriga Billy Jones, 17-åriga John Treadwell, 12-åriga Lawrence Brettman och 18-åriga Jesus Monge.
Oh.
I samtliga av de fallen så har han plockat upp dem, börjat fråga om deras sexualitet eller om de provat gay stuff. Och när pojkarna försökt ta sig ur bilen så har han misshandlat och våldtagit dem.
Mm.
I flera fall så har han också tvingat dem till oralsex och rånat dem. Och han arresterades den gången efter att ha blivit påkommen i sin bil med 16-åriga Timothy som polisen var övertygad om hade blivit mördad om de inte hade tagit honom på bar gärning. Så alltså, i den rättegången så fastslogs det att han var en psykisk störd sexualbrottsling som kan behandlas.
Ja.
Bara, really?
Och hur?
That's the first, I think.
Why don't you then?
Mm-hmm. Så han skickas till Atascadero State Hospital för utvärdering och behandling. Och Atascadero var under 70-talet och innan dess också en institution där man försökte behandla bort homosexualitet.
Oh, okej.
Okay. Bra va?
Det är det som var problemet.
Det är precis det som är problemet, ja.
Åh, herregud.
Nej, men alltså det är en sån jävla mörk vortex av shit hela den här skiten.
Ja. Yeah.
På Atascadero så använder man bland annat elchocker. Alltså inte för att få patienterna att må bättre utan för att de ska bli mer fogliga. Mer som tortyr.
Okay.
Så efter några månader av den tortyren så gjorde man bedömningen att William var bortom all räddning. Och kan skickas i fängelse istället. Men precis som några år senare så blev han godkänd för early release ändå för att han har varit så himla snäll på insidan. Så han släpps från fängelset 3 månader innan han plockar upp, våldtar och torterar David. Och ändå får han 1-15. Alltså du förstår, man får mer för att sälja Mariana.
Ja. Fy fan, att få höra det också. Bara, ja, de hade honom. De visste exakt vad han gillar att göra och inte är rädd att göra.
Mm.
Men de tyckte det var, ja, vi provar.
Han är inte behandlingsbar. Han kommer vara farlig hela livet.
Oh.
Riktigt jävla farlig.
Då måste man ju verkligen bara känna så, okej, jag spelar ingen roll.
Mm. Ja, ja. Men det är väl så med sexualbrott också. De är så vanliga. Så att det, så skulle vi döma alla och liksom se till att skydda samhället från dem. Det skulle bli... Det skulle inte gå typ.
Nej. Men på den här nivån. Så,
nej, nej. Jag är inte på den sidan. Jag bara...
Sluta försvara dem, Johanna.
Vänta, jag måste byta nikotintuggummi. Det blir för starkt.
Jo, men å andra sidan. Vad ska man göra?
Låt dem vara. Kanske kan ha ett program där Anders Hansen förklarar att det var väldigt viktigt att de fanns förr i tiden. Det var faktiskt en sånt inslag i den där jävla... Alltså jag började störa mig så jävla mycket på hela... Men vet du vad? ADHD var jätteviktigt på stenåldern. Men var med snälla.
Men jag tycker om det där.
Vem bryr sig? Det var viktigt att folk var psykopater på stenåldern.
Ja, men kunde psykopater och ADHD är väl... Har han sagt om psykopater också?
Ja! Aha. Jag sagt också en expert som typ... tydligen var det psykopat själv, frågetecken.
Johanna!
Nej. Alltså han hade den diagnosen.
Jaha, jag trodde du bara... Han var uppenbarligen psykopat själv också. Nej, det är enligt mig.
Herregud, katt med samsrack.
Jag vet inte.
Jag har sett program med honom förut att det var så att han bara kan kolla det hjärnor på psykopater och sen så plötsligt så ser han att hans hjärna ser precis ut som psykopater och så frågar han sin familj och de bara ja.
Typ. Lägg av, detta är som en sitcom. Det är jätterolig liksom, handling för en sitcom. Vänta, det är ju jag för fan, det är ju min hjärna. Mm. Jag tror det var en normal hjärna. Ja, det är därför jag har mördat min familj.
Ja, men då i alla fall så säger han så här, han bara, ja, men psykopater, tänk att så här, varför har vi psykopater? Ja, men tänk att så här, 3 stycken i en by är det. Och så, du vet, en gång om året så åker de tillsammans ut till en grannby och bara våldtar massa människor. Och de är psykopater, de är sjuka i huvudet. Men det är också ganska bra, för det betyder att man blandar ut genpoolen. Men tänker ju ni så ytligt. Så att jag,
alltså, jag tänker mer att det skulle vara att folk gillar att resa. Har haft en funktion. folk som är äventyrslystna.
Ja, ja, nej, 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 men det är klart.
Stenåldern får blanda upp gärna. Ja. Det hade jag kunnat köpa. Men så här, ja, men att de plundrade och våldtog och var psykopater och empatistörda, det hade en funktion.
Nej, det är bara det att vi som människosläkt är defekta. We just have to...
Ja, allting kan ju inte ha en silver lining. Vi behöver inte leta efter det.
Nej, men vi behöver inte heller sitta och vara så här, och varför finns det här då evolutionärt? Varför har vi inte blivit perfekta nu när det har gått så himla lång tid? Men vi kommer inte bli det. Vi är inte det. Eller hela uppbyggnaden av systemet. Skitsamma.
Snor har då en väldigt viktig funktion, för det är så äckligt. Och då vill man ju inte föra de här defekta generna som blir förkylda vidare. Och det har varit väldigt viktigt.
Ja, men alltså, det är dumma spekulationer. Jag orkar inte ens. Ja. Jag ska inte fastna i det här.
Var var vi psykopater funktion?
Nej, nej, men vi var bara på att, han, att de släppte alltså honom. Så att han har gjort det här förut och sen så kommer han ut 3 månader senare, händer med David, och sen åker han in och sen släpps han igen. Och då börjar det.
Så det var därför han tänkte att det kunde inte vara han, för han sitter inne. Men det gjorde han inte.
Ja.
Åh, gud. Och då blev han såklart inte meddelad på något sätt om att hans gärningsman som hade sagt I will see you again var på fri fot.
Nope.
Nej.
None of that.
Oh, hjälp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och det är inte David heller som hjälper polisen att hitta The Freeway Killer. För att under våren 1980, det tycker jag känns härligt också.
Fuck våren 1980?
Ja, under våren 1980 så har man lyckats koppla ett 20-tal mordfall till samma mördare. Samtliga offer är unga pojkar, de är våldtagna, de är torterade och avslängda nakna längs vägen i Los Angeles, Orange County eller San Bernardino.
Mm.
Man har fastnat i utredningen. Det finns ju liksom ingen DNA-teknik. Det finns ju inte YouTube på den sidan, vet du.
Ja, visst. Så
allt man har att gå på är några gröna fibrer som man hittat på flera av offren.
Okay.
De har plockat upp dem med tejp liksom från de döda kropparna. Och de här fibrerna visade sig komma från en matta som tillverkades för en specifik bilsort, en Ford Camper Van.
Mm-hmm.
Förutom det så har man inget handfast att gå på. Pressen på polisen ökar mer och mer för varje kropp som hittas, såklart. Men värst blev det när man hittade 12-åriga James McCabes kvarlevor vid sidan av vägen.
Okay.
McCabe var då det yngsta offret hittills.
Mm.
Och han hade stått och väntat på bussen för att åka till Disneyland när han försvann.
Ja, men snälla.
Ja, men jag ville dö lite när jag hörde det.
Och alla de här som är liksom inte... Det är inte mindre sorgligt med alla de andra liksom.
Nej, nej, nej.
Man bara
nej.
Tänker på så, mängden nu.
Mm.
Och så bara, fast det här var ändå en som inte ens var tonåring och han var på väg till Disneyland. Och då blir det ju tydligt, va? Man bara, jo, men också.
Oh. Nej, men man blir också mamman som bara, nej, ja. Nej, nej.
Det är det enda jag tänker.
Oh.
Om det hade varit ens barn. Hur? Hur lever man?
Nej, jag vet inte. I alla fall en kväll så arresterar man en ung kille som är känd sedan innan för polisen. Han är biltjuv.
Mm.
Ganska långt rap sheet. Så än en gång så har han tagits på bar gärning när han försöker bryta sig in i en bil. Och den killen är 17-åriga Billy Pugh. Och när han sitter i arresten så hör han på radion en nyhetssändning om The Freeway Killer då. Och berättar för polisen att så här, jag vet nog vem det är.
Okay.
Så i utbyte mot ett lättare straff så skulle han berätta vad han visste. Och då var det så att en kväll så hade han varit på fest, när Billy då, när en man kör förbi och frågar om han behöver skjuts. Och i början så är den här mannen schysst, men snart vill han ta på Billy och Billy gillar inte det, såklart. Så om mannen berättar att han gillar att döda och våldta människor, men han ska släppa Billy för att folk har sett dem tillsammans tidigare på kvällen.
Okej.
Okay. Men Billy kan då säga vad den här mannen heter. Han heter William Bonin.
Bonin.
Mm.
Äckligt. Efter
verkligen.
I sammanhanget.
Så man gör en bakgrundskontroll och såg ju vad man såg, så att säga.
Just det. Mm.
Man satte span på honom och lyckas ta honom in the act med en 16-årig pojke bunden bak i hans gröna Ford campervan.
Åh, herregud.
Snälla, ta honom innan. Please. Jag ska ta lite bakgrund på den här William Bonin. Han föds 8 januari 1947 i en liten stad i Connecticut. Han har en äldre och en yngre bror och två oerhört dysfunktionella föräldrar. Vissa källor berättar hur båda föräldrarna har grava drog- och alkoholproblem och att mamman blivit utsatt för incest av sin pappa, och det blir sönerna också utsatta för när morfar sitter barnvakt åt dem.
Åh, gode gud.
Men andra källor som Kiki säger kanske är mer pålitliga säger att pappan är den som är mycket, väldigt, väldigt våldsam och att det var ett resultat av hans erfarenheter under andra världskriget.
Mm-hmm.
Det kan vi inte heller veta någonting. Han kanske var våldsam in, alltså du vet, I don't know, men han kan ju ha PTSD, herregud, han har varit med i andra världskriget så. Men han misshandlar i alla fall Williams mamma och alla tre sönerna svårt. En psykiater som har utrett William beskriver hur han troligtvis har fått utstå grovt våld mot huvudet som har påverkat hans frontallob och hans förmåga att kontrollera våldsamma impulser.
Mm.
Men jag vill nog hävda att jag vet fan, han har ju lyckats hejda dem in, vi har ju sett exempel på det. Ja, I don't know.
Hur då menar du? Vad är det för exempel?
Om man släppte Billy för att folk har sett dem ihop.
Just det. Just
han släppte det. David.
Ja, just det är ju otroligt uträknat. Och inte särskilt, jag kan inte kontrollera mina impulser. Stämning.
Nej, han åker efter och säger, jag vet vad du... Jag vet inte, tycker inte...
Nej, det är inte som att han gråter efteråt och bara, åh nej, jag har gjort det igen och nu vaknar jag till.
Ja, nej, men alltså jag tror liksom att... Jag vet inte, delar av den här informationen kommer ju från honom.
Ja.
Och kanske från källor som inte vill ifrågasätta, som kanske tycker det känns lite smaskigt med en fruktansvärd... Alltså han hade en fruktansvärd barndom, det tror jag vi kan kanske veta om.
Mm.
Men det är lite svårt med de här som ska... Och pappan var våldsam för han hade varit med i andra världskriget. Man bara, eller så vet vi att han var med i andra världskriget och vi vet att han var våldsam.
Precis, ja.
Mm. I alla fall... Mamman börjar dricka på grund av den här misshandeln då, enligt den här andra källan, orkar inte ta hand om barnen. Och grannar berättar att barnen var smutsiga och såg hungriga och utmärglade ut ofta. Och på natten så smiter de ut och skäl potatis från grannens trädgård som de äter smutsig och rå.
Oh, Jesus.
Och då måste de vara väldigt små, för när William är 6 år gammal så lämnas han tillsammans med sin storebror till ett barnhem. Och där blir barnen också misshandlade och man vet inte exakt vad de utsattes för, men andra överlevande barn från det här barnhemmet har berättat att de bland annat fick sina huvuden nedtryckta i toaletten av personalen och att de tvingades springa i trappor tills de kollapsade av utmattning och sådär. Så det verkar vara ett fruktansvärt ställe.
Ja.
Och William har själv berättat att en präst som arbetar på det här barnhemmet utnyttjar honom sexuellt.
Men
här... Och när William är 10 år så tas han av polisen för stöld av nummerskyltar och skickas till juvie. Då är han 10 bara. Och på juvie blir allt såklart ännu värre. Alltså juvie är ju ungdomsanstalt då.
Mm.
Så mer än en gång så tvingas William ner på golvet, får sina händer bakbundna och våldtas av flera äldre pojkar. Och igen, vi vet ju inte exakt vad som har hänt och så, men det där låter ju som att det stämmer ganska bra överens med andra historier man har hört från juvie, så att säga.
Ja.
Men mycket av informationen från hans barndom kommer, alltså mest kommer det från samtal mellan honom själv, olika psykologer och psykiatriker. Och därför ska man ju inte veta exakt vilka delar som stämmer. Man kan ju veta kanske om man satt på juvie. Det antar jag inte skulle stå med om man inte kollat att han gör det. Eller att han gjorde det.
Mm.
Om grannar har verifierat att de hade det väldigt svårt när de var små. Alltså du vet.
Yeah.
Ja. Men i alla fall strax efter att han släpps från juvie i alla fall så flyttar familjen till Kalifornien istället för att få en ny start. Och i high school så har William svårt att anpassa sig, men börjar dejta en tjej som heter Linda för att please his mother. Och samtidigt så börjar han utnyttja unga pojkar i området. Så det börjar väldigt tidigt.
Mm.
Och grannarna ser barn och tonåringar gå in och ut ur huset och ibland hör de skrik. Men Williams mamma förnekar att det är något som händer. Ingen ringer polisen.
Nej.
Han blir till slut utslängd från huset av sina föräldrar för att han hoppar av high school.
Det var droppen.
Verkligen märkligt. Och ingen vet riktigt varför. Men 1966 så bestämmer han sig för att gå med i The Air Force. Och efter en tid som kock i Alaska så draftas han in i Vietnamkriget och blir en aerial gunner.
Okej. Okay.
Mm, han är en uppskattad soldat, får medalj för bravery eller mod när han räddar livet på en annan soldat. Men det man inte vet då, som han senare berättar själv, är att han under sin tid i Vietnam våldtar två andra amerikanska soldater under pistolhot.
Mm.
Offren berättar aldrig om övergreppet, såklart, because the armies, as we know, som allt annat, homofobiskt,
yep.
I guess. Det är väl inte så jävla lätt att vara idag, skitsamma. Men de gör inte det i alla fall.
Nej.
Och William får sin honorable discharge 1968. Och då flyttar han hem till Kalifornien, 21 år gammal. Och då har hans fästmö och babymama tydligen lämnat honom för en annan man.
Mm.
Vilket, alltså han låtsas som att han blir helt heartbroken av det, men det blir han ju inte. Alltså det verkar som att det står i vissa källor sen bara heartbroken, bla bla bla, men det verkar inte heller som att han är det riktigt. När polisen då i alla fall tagit honom på bar gärning med en bunden 16-åring i sin van 1980 så tar de in honom på förhör. Och till en början så nekar han till alla anklagelser. Men övertygar senare och erkänner de här morden. Och det gör han med mycket detalj. Ja. Över flera dagar. Mm. Han följer också med och visar polisen var de kan hitta en kropp som fortfarande saknas. Genom det här erkännandet så får man också kännedom om åtminstone 4 medhjälpare till Williams brott.
Okej. Okay.
Alla de här medhjälparna är unga och nu är sårbara, helt rätt ord, men med inlärningssvårigheter.
Okay.
En av dem var Billy Pugh.
Okay.
Som var den som ledde polisen till William Bonin. Som, jag vet inte, det kan ju ha varit att han hittade på den där historien för att kunna nämna hans namn. Liksom.
Yeah.
De andra är Gregory Miley, James Monroe och Vernon Butts. Alla arresteras och förhörs om sin inblandning i övergreppen och morden. Och psykologen Vonda Pelto, som pratat med alla de här medhjälparna, beskriver de här männen som all young, not very bright, passive, deferential gay men med ett IQ på i snitt 56.
Mm.
Du förstår. Alltså, jag tror vad är medel är väl 100, va?
Jag vet inte hur glömmer allt det, men ja.
Och William har fått dem att känna sig speciella, fick dem att tro att han älskade dem. Och den som påverkats mest av William och som blir åklagarsidans stjärnvittne är Vernon Butts. Problemet är bara att Vernon, som varit inblandad i flest mord och deltagit aktivt i brotten, är, alltså han är inte så bra vittne. Han är liksom, han blir inte trovärdig för att han har så lågt IQ.
Mm.
Och han har så mycket kärlek till William så att det är liksom, han får inte ihop det där. Det slutar med att han tar livet av sig i häktet innan han hinner vittna.
Oh. Varför är det? Oh, det här är det mörkaste.
I know. Det är som vortex of darkness verkligen.
Ja. Yeah.
Så innan William döms för sina brott så spelar försvarssidan in erkännandet för att få underlag till potentiella typ, alltså mitigating circumstances. Alltså, du vet,
förmildrande, vad heter det? Omständigheter.
Förmildrande omständigheter, tack. Och inte helt överraskande så hittar man liksom ingenting som kan rädda honom från det dödsstraff som väntar honom, helt självklart.
Ja.
Men inspelningar kan vara intressanta för att det förklarar lite hur han tänkte kanske, men jag vet inte. De här inspelningarna var konfidentiella, de användes inte ens i rättegången, men de offentliggjordes långt senare.
Okay.
Men det är bara hans ord, så man ska inte kanske, jag tycker man ska ta lite försiktigt med, men han beskriver i alla fall hur han i början letade efter sex, men att det här med lidande och dödande blev viktigare allt eftersom.
Mm.
Jag kan hävda att den här 12-åriga James McCabe, när han mördade honom, så gjorde han det för att James gjorde motstånd. Which obviously is.
Mm, ja, du vet. Snälla. Mm.
När han berättade om mordet på en annan pojke, 14-åriga Sean King, så säger han att den här pojken säger I don't want to die. Och då våldtar han honom och försöker strypa honom med en t-shirt. Och när t-shirten inte funkar så hugger han honom i benen, i armarna och i munnen.
Nej.
Mm. Och så börjar han gå därifrån, men han märker att Sean fortfarande lever. Då går han tillbaka och hugger honom ett par gånger till. Och då är de så här, men varför? Och då säger han, I guess it made me feel superior to him.
Men snälla, det är ett barn. Ja, det är ju... Man gör sitt bästa för att försöka hitta lite logik. Men det är ju helt onödigt såklart.
Ja, och det är väl det som händer liksom när en psykiater då ska försöka förklara det här. För de säger att... Eller den säger att trots att William då har begränsad förmåga att känna kärlek och empati så längtar han efter kontakt med andra människor. Och när han torterar och mördar andra återupplever han det han utsatts för som barn. Något som då... på något sätt upprättar ett sadomasochistiskt bond mellan honom och hans förövare. Men jag tycker det blir, ja, alltså det kanske, så kanske det är. Men det vad har vi som skulle peka på att han längtar efter kontakt med andra människor på något sätt som vi kan förklara eller förstå?
Ja, och det blir ju alltid så när man ska förklara sånt här att man känner bara, men sluta förklara det, för då känns det som att man gör det till en rimlig handling. Det är inte det de försöker göra i sig, utan de försöker förklara hur det kan gå
hur
till.
Hur en människa kan sjunka till den här nivån, ja.
Ja, och det är man ju samtidigt intresserad av. Mm. Men när man hör någon försöka förklara, man bara, men sluta förklara! Alltså, magkänsla eller så här, den initiala reaktionen blir ju alltid för mig, håll inte på och försöka förklara det, det är bara för jävligt. Alltså, man blir lite,
ja, alltså jag kan nog, men jag kan också känna så här, men förklara det visst, men nu hittar du ju på.
Eller
det här
inte.
Är ju ingenting.
Alltså det skulle,
men det här
kunna
är
ligga
inget vi vet.
Nej.
Vad sa du?
Det skulle ju kunna ligga någonting i det.
Det kan det. Ja. Det kan det absolut, men det kan också inte göra det. Så att säga så här är det nog, istället för så, men det vet vi ju inte. Det kan vi ju inte ha någon som helst an. Du vet ju inte. Nu har vi applicerat, ja, jag vet inte. Vi har applicerat hur vi kanske, vi vill gärna att det ska finnas något mänskligt där. Vi söker ju det. Och jag menar, det finns säkert. Och jag tror säkert att hans fruktansvärda barndom spelade in mycket i det här. Men man kanske inte, man vet inte, han kanske hade begått de här övergreppen exakt likadant i alla fall.
Mm.
Men det är så, alltså... Det
finns inga tvillingstudier gjorda på just det här.
Nej, exakt. Och det blir ju svårt, för när man hör om hans barndom så gör det ju ont. Alltså, det gör ju ont att läsa om. Men liksom, jag ska berätta lite nu om vad han gjorde mot sina offer för att liksom inte göra det här till något sånt. Så här. Men hans handlingar är skilda från hans person, för han har själv varit ett offer. Så det var någon annan som la det här på honom.
Mm.
För det är den jag kan tycka är lite så här... Det kan vara en del av en sanning. Liksom. Men det måste finnas i dig själv också från början.
Ja, och allt som anhörig till ett offer eller som utsatt själv då är ju... Mm.
Du hade kunnat välja att rädda andra. Du hade kunnat be a force of good och inte återupprepa. Sen jag fattar att det händer, för människor kanske funkar så. Men perspektivet måste ändå finnas, att det finns val här att göra.
Mm.
Men bland annat så klämmer han sönder en del av sina offers testiklar. Jag ber om ursäkt alla killar som lyssnar. Han högg dem alltså tiotals gånger olika kroppsdelar. Ett av hans väldigt unga offer fick en ishacka inslaget i örat. Han
jag flög ut ur min kropp.
Han tyckte också om att höra dem skrika och be för sina liv. Enligt den Vanda Pelto då, så njuter han av att höra och se sina offer lida, och när hon frågade honom så här, skulle du göra så här mot ett djur? Så säger han nej, för att jag bryr mig mycket mer om djur än om människor.
Oh, Gud. Jag har ett otroligt sug efter allt du säger, svara så, att skämta om. Ja, men det har ju funnits en funktion med det, för sen på stenåldern så var det väldigt bra om folk skrek, för då visst, då skrämde det iväg lejon.
Alltså, sexuell upphetsning för att någon skrek och blev rädd, det var ju bra.
Alltså, jag får hålla mig från att inte säga det efter allting du säger, bara för att så här, nu slår vi på den här skämtstrumman lite.
Men det är precis det jag, gud, det var ett kul sätt att ta vidare mitt skämt på. Eller min spaning kan jag säga, det var väldigt roligt.
Tack.
I alla fall, han döms till döden för 14 mord. Och det var bra på stenåldern. Förlåt, nu måste jag också
säga. Ja, man vill säga det. Och det fanns ju en funktion med det. För på stenåldern nämligen så ja. Fanns det ju flera fängelser. Och då var det ju mycket att flera människor bajsade på samma ställe. Och det var väldigt bra för marken. För det blev väldigt bra gödning där då. Ja. Jag kan bli forskare.
I alla fall, han blev dömd för 14 mord. Men han var säkert skyldig till många fler.
14?
Han satt på death. Ja, 14. Ja, det känns över 20 ju... kroppar. Så att,
Och hur gammal var han? Typ 30, 40 någonting nu?
Ja, var han 34 va?
Herregud. Som jag.
Så han satt på death row under 14 år innan han avrättades 1996. Hur? När han avrättas så är David McVicker där.
Var det elektriska stolen?
Jag vet faktiskt inte.
Det känns... Ja, det var kanske 96. För sent för det. 96.
Ja, kan det vara lite sent.
De när kom The Green
stolen.
Mile?
När jag var liten var det i stolen fortfarande.
Var det?
Ja.
Var det på 70-talet? Eller? Nej, jag ska bara...
Lägger på. Avsluta podden.
Haha.
I en intervju med LA Times så berättar han hur mycket han har sett fram emot den här dagen. Medan han delar ut öl till sina kompisar som han har med sig upp till San Quentin.
Mm.
Han säger så här: I have to see it. It will change the mental videotape in my head. I can't see him dead. I can see his body carried out. He can't rape me anymore. He's dead.
Oh, yeah.
Och jag hoppas verkligen att det funkade. Och det var det.
Det är ju också fruktansvärt att bli utsatt för någonting som gör en... Det kan ju inte vara kul att vara så blodtörstig. Liksom.
Nej, nej, nej.
Alltså, det är säkert också ändå en grej i liksom traumat. Att så här, men jag hade inte varit sån här att jag ville se någon annan dö om det inte var för dig. Alltså, vad hemskt. Åh, fy fan, nej. Mitt hjärta.
Jag kan känna igen mig så mycket av honom. För du vet när de är så himla fina. Alltså många är så här: nej, ingen fler mer blodspillande här. För, du vet sådär.
Mm.
Alltså jag vet att jag hade varit. Du vet, det hade grott. Infested mig. Alltså jag hade liksom, jag har inte styrkan att ta bort det där hatet.
Nej.
Jag har längtat tills han dog. Och sen, när människan var död, då kanske.
Ja, för uppenbarligen kan man inte lita på att så här, ja, han fick 0 år till livstidsfängelse. Så nu känner jag mig trygg i ungefär 5 minuter.
Mm.
Det fanns ju inte. Det enda, jag kan ju också verkligen förstå att det enda som finns för mig för att jag ska kunna känna mig trygg från honom och att han inte ska göra samma sak mot andra, det är att han är helt jävla död.
Och att han aldrig, aldrig, aldrig mer kan tänka på det övergreppet han utsatte mig för.
Åh, just det.
Mm.
Ja, för det är ju det med när han ska berätta om vad han har gjort mot de här. Sitter med bånge säkert och bara, nu ska ni få höra.
Ja, så jävla vidrigt. Jag ska dra mina källor bara.
Ska du ramla dem?
Tänkte jag. Ja, LA Times. Sen har det på CDCR. Alltså... Ja, det handlar helt enkelt om capital punishment.
Okej, dödsstraff.
Och sen har hon läst The True Story of the Freeway Killer av Jack Rosewood.
En bok?
Den heter William Bonin, The True Story of, the Freeway Killer. Mm. Och hon har tittat på Surviving a Serial Killer, säsong 2, episode 4 om William Bonin. Då.
Mm.
Och lyssnat på The Freeway Killer, Lost Tapes, som är en dokumentär.
Ja, det här var... Nej, det var...
Nej, det här var inte kul, jag vet. Nej. Det var...
Nej. Tack så jättemycket för detta. Bärde mig emot att säga. Men bra. Tack Kiki, tack Johanna. Bra jobbat gänget.
Tack, tack. Tack alla som lyssnar.
Och så hörs vi på torsdag igen om ni är Acast Plus-lyssnare. Och då får ni ju 2 avsnitt i veckan. Det är ju nästan helt sjukt. Eller så hörs vi på måndag igen.
Det gör vi. Hej då.
Glad efter påsk. Hej, ciao.
Ciao.
Tired
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.